Temat för den här söndagen är nåd och tjänst. Jag ska läsa, får Bibeln på rätt håll bara, ska läsa från kapitel 20 i Matteus evangelium. Jag kanske texten kommer upp här uppe också. Himmelriket är som en husbonde som gick ut tidigt på morgonen för att leja arbetare till sin vingård. Han kom överens med dem om en dagslön på en denar och skickade dem till sin vingård. Vid tredje timmen gick han ut och såg några andra stå sysslolösa på torget. Och han sa till dem, gå till vingården ni också. Jag ska ge er en rättvis lön. Och det gick. Vid sjätte och nionde timmen gick han ut igen och gjorde likadant. Även vid elfte timmen gick han ut och fann några andra stå där. Och han sa till dem, varför står ni här sysslolösa hela dagen? De svarade honom, därför att ingen har lejt oss. Han sa då till dem, gå till vingården ni också. På kvällen sa vingårdens herre till sin förvaltare, kalla på arbetarna och ge dem deras lön. Men börja med det sista och sluta med det första. De som hade blivit lejda vid elfte timmen kom då fram och fick var sin denar. När sedan det första kom trodde de att de skulle få mer, men de fick också en denar. När de fick den klagade de på husbonden och sa, det där som kom sist har arbetat en enda timme och du har jämställt dem med oss som har stått ut med dagens slit och hetta. Och han svarade en av dem, min vän, jag är inte orättvis mot dig. Var du inte överens med mig om en denar? Ta det som är ditt och gå. Men jag vill ge den sista lika mycket som jag gav dig. Får jag inte göra som jag vill med det som är mitt? Eller ser du med onda ögon på att jag är god? Så ska det sista bli det första. Och det första ska bli det sista. Den här liknelsen om himmelriket är en del av Jesus svar till Petrus angående hans fråga i kapitlet innan, som jag kommer lite grann försöka få med innan jag utlägger texten och delar två saker som jag tror Gud vill säga idag särskilt. Den här liknelsen handlar inte om lön för uträttat arbete. Är det lite högt? Är det bara jag som... Den här liknelsen handlar inte om lön utan alltså för uträttat arbete. Utan den här liknelsen handlar om frälsningen. Och kapitlet innan handlar delvis om den rike mannen. Han som springer i kapp Jesus och kastar sig för hans fötter och frågar, vad är det jag måste göra för att få evigt liv? Och innan det, då är vi i det sammanhanget när Jesus välsignar barnen. Ni vet när han lyfter upp dem i sin famn, han lägger händerna på dem och han välsignar dem. Och så säger Jesus de här orden, låt barnen komma till mig och hindra dem inte, för himmelriket tillhör sådana. Barnen på Jesu tid hade inte den framskjutna position som de har idag. Allting kretsar kring dem. De var mer där bakom. De var, kan man säga, nobodies. Jesus säger, sådana tillhör Guds rike. Och skillnaden, den stora skillnaden på barn och vuxna är just att barn kan inte förtjäna någonting. Och allra särskilt de liksom minsta. De förtjänar inte föräldrarnas omsorg och passning och tillgivenhet. Kärlek, men de får det i alla fall. När Jesus nu går vidare och efter att han har välsignat barnen så springer den här rika mannen i fatt Jesus och kastar sig för hans fötter och frågar, vad ska jag göra för att få evigt liv? Och du får gärna läsa parallelltexten i Markus 10 där beskrivs det lite mer dramatiskt hur han liksom verkligen springer kapp där. Och man undrar ju då, liksom, har mannen inte lyssnat alls på vad Jesus precis har sagt? Det är skillnad på att höra och lyssna. Jesus har pedagogiskt lyft upp barnen i sina armar och välsignat dem och sagt, sådana här tillhör Guds rike. Ibland lyssnar man, men man hör bara det man själv vill höra och det som redan passar in i det man har tänkt om saken. Och vår egen föreställning om tillvaron är ofta så starkt rotad i oss, så fast vi liksom hör vad Jesus säger, så förstår vi ändå inte vad han menar. Himmelriket tillhör de små, alltså de som inte kan förtjäna det. Och jag känner igen mig så ofta med den rike mannen. Fast man hela tiden, varje dag får uppleva Guds rika nåd på så många sätt, så tappar man lätt perspektivet i tillvaron och man börjar fråga likt den rike mannen, vad är det jag ska göra för att få, när allt ända från början ändå är Guds goda gåvor. Den rike mannen var fast i sitt tänkande om förtjänst. Hur skulle han förtjäna evigt liv? Han var fast i sina pengar. Det framgår tydligt. Alla kanske inte är fast i pengar som man sätter sitt hopp till, men det är en av de stora sakerna ofta. Men man har något man kan lätt fastna i. Något som man har nått en del framgång i. Och just det kan bli det där hindret för att ge sig till Gud. Vi vet inte storyn till hur den här mannen blev rik, men på något sätt hade han blivit det. Och det hade förblindat honom. Han hade gått vilse i tillvaron, vilket också du och jag så lätt kan göra. Paulus, han skriver i 4:e kapitlet i 1:a Korintherbrevet så här. Vad är det som du äger som du inte har fått? Det är en bra fråga att ställa sig. Forskning och fallstudierna visar att din, min och allas framgång, lyssna nu, till 94% beror på andra än oss själva. Alltså 94% har ingenting med mig själv att göra angående min framgång som jag skulle liksom kunna stoltsera med. Det är hård fakta. Det har med föräldrar, uppväxtmiljö, förutsättningar, tillfälligheter som dök upp och annat som vi inte kan ta någon ära åt oss för. Det är ju lätt att tänka att man har större del i framgång än vad man faktiskt har. 6% har enligt undersökningar som Tim Keller presenterade i sin bok Avgudarna. Jag hoppas att du har läst dem. Varför ska jag tro på Gud, korsfäst konung och den här avgudar? Han skriver i ett annat perspektiv där, men siffrorna hämtade därifrån. 6% har med våra val att göra gällande den framgång som vi ofta kanske tänker annat om. Och då tänker du så här, men 6% är inte mycket. Men det är de där viktiga procenten liksom som avgör alltihop. Du tänker inte så, nej. Men Bibeln lär att den förmåga, tack för sångerna ni valde, jag tyckte de passade så bra. Den förmåga du och jag har, det är Gud som har gett den till oss. Han gav oss livet och han ger så i denna stund. Du och jag lever för att Gud ville våra liv och ger oss livet. Så från det perspektivet kan vi alla säga att de där 6% också är ju bara då ren och skär nåd. Känner du inte till berättelserna i sin helhet, så läs dem gärna hemma från kapitel 19, vers 13 och så framåt. För de här texterna hör ihop och nu ska vi titta på den här frågan som föranleder det här svaret om vingården i kapitel 27 och vers 19. Petrus fråga, och jag läser nog de verserna från vers 27 då, i kapitel 19. Då tog Petrus till orda, vi har lämnat allt och följt dig, vad kommer vi att få? Jesus sa till dem, jag säger er sanningen, vid på nytt födelsen när människosonen sätter sig på sin härlighetstron, Då ska också ni som har följt mig sitta på 12 troner och döma Israels 12 stammar. Och var och en som har lämnat hus eller bröder eller systrar eller far eller mor eller barn eller åkrar för mitt namns skull, han ska få 100-falt igen och ärva evigt liv. Men många som är först ska bli sist, och många som är sist ska bli först. Här läser vi igen med en liten annan formulering de orden som var i avslutningen till evangelietexten. Det sista ska bli först och det första ska bli sist. Liknelsen om vingården handlar inte om lön för uträttat arbete, utan den handlar om frälsningen. Himmelriket är som en husbonde som gick ut tidigt på morgonen för att leja arbetare till sin vingård. Alltså nummer ett, det är Gud som tar initiativet. Vi både får och kan komma endast för att han vill det och bjuder oss. Han lyfte upp de små barnen i sina armar och välsignade dem. Men det är lätt att glömma bort. Och gåvan kan lätt bli viktigare än givaren. Men utan givare så finns ingen gåva. Jesus söker oss var och en. Hela levnadsdagen kallar Gud. Och det är underbart om man redan i unga år får ge sig. Alltså bejaka kallelsen från Gud att komma till honom. Han som ville mitt liv. Det är endast han som kan möta livets djupaste längtan. Endast han kan släcka den törsten i våra liv. Och vi läser att vid tredje timmen, vilket är då klockan 9, gick han ut och fann några till som står där. Likadant klockan 12:15. Och när det endast är liksom en timme kvar, är det någon mening att gå ut då? När klockan är 5, ja, då gick han ut. Och så finner han några arbetslösa på torget som var beredda att komma. Och som kom med till vingården för att arbeta. Nu är arbetsdagen slut. Klockan är 18 och alla kallas till liksom, att få sin löning. Och Jesus, han var ju uppe långt innan 6 där liksom, och kom överens med de första, de som var på hugget. Han kom överens en denar. Vilket är dagslönen, var dagslönen då. Och arbetarna gick villigt med på att gå. Det var liksom erbjudandet var perfekt. Vi går. Den andra gången märkte ni att Jesus, han säger ingenting om lönen, utan säger bara, vad gör ni här? Ja, gå till min vingård. Jag ska ge er en rättvis lön, säger han. Det säger han alla gånger den här, utom den sista, när det är en timme kvar. Då liksom säger han bara, står ni här, gå bara, gå. Ingenting om någon lön, utan gå bara. Gå till mig, kom till min vingård. Och de gick. Nu är arbetsdagen slut. Lönen delas ut. Och då börjar Jesus med de som kom klockan 5. Alltså de sista. Ni vet, de som har inte ens blivit uppvärmda eller nersmutsade. Och jag undrar ibland, undrar om det var långt från torget till vingården. Men det var i alla fall inte mer än en timme de hade arbetat, säger texten. Och så får de en hel denar. De också. Och än så länge är det lugnt i ledet, men ni vet att när ryktet går att, va? Har de fått en denar liksom? De som bara varit med en timme. Då kan man ju förstå att förväntningarna höjs längre bak i ledet där. Och så kommer de fram och besvikelsen, läste vi ju, den var ju liksom total där. När de inte får mer. Och så tänker de, hur? Jesus, hur tänker du? Och då är det lätta svaret och enkla svaret att Jesus, han tänker som han alltid har gjort. Men mitt tänkande kanske har förändrats under dagens gång. Jesus säger, ser du med onda ögon på att jag är god? Det är ett judiskt uttryck som handlar om avundsjuka liksom att... Men tänk att man kan bli så blind. Gud ger oss livet, våra förmågor. Och vi kan tänka som den rike mannen, vilket leder till att vi inte kommer till Jesus. Vi blir inte kvar hos honom. Utan sorgsna fortsätter vi vår mörka vandring i tron om att vår rikedom eller det som vi har för händerna skulle liksom fylla livets mening för oss. Att försöka släcka livstörsten som Lasse predikade om 2 söndagar sedan, att gräva våra egna brunnar, det kommer bara leda till ett större mörker. Vi tänker ibland att det Gud gett mig, eller vi tänker inte ens att han har gett mig, men liksom det måste jag själv först ge för att få komma. Det är en absurd tanke, det är verkligen vilken vurpa i huvudet. Men låt oss inte döma den mannen för hårt, utan låt oss liksom se oss själva genom den rike mannen. Vi är inte så olika. Vi både längtar och kämpar med samma saker som människor. Och Bibeln ger ju inte alltid hur berättelsen slutar. Vi vet ju inte hur det gick med den rike mannen. Vi vet att han lämnade Jesus där. Kanske vände han om senare. Men en sak vet vi. Att i svaret säger Jesus att han har inte slutat söka. Gud slutar inte söka oss och erbjuda oss sin frälsning hela livsdagen, även om det bara så är en timme kvar. Du får komma. Det är den ena delen. Den andra är att liksom, du förstod kanske förutsättningen som barn att bli ett Guds barn. Det var bara Jesus, varför han kallade dig. Och du kom. Det var erbjudandet som var grunden, och på den uppmaningen gick du till vingården. Men under arbetsdagen tappade du liksom perspektivet och blicken på honom som kallade dig och gav dig möjligheterna till att bara se på dig själv. Temat för den här söndagen är ju nåd och tjänst. Och det kan vara så när livsdagen blir längre, arbetsdagen är monotom, så finns risken att man glömmer förutsättningarna för tillvaron och verkligheten, att det är ju bara nåd. Det är nåd att Gud ville mitt liv. Därför lever jag, och därför kan jag få också arbeta i hans vingård. Kanske lyssnar du till det här som har levt hela ditt liv utan Gud, likt den rike mannen. Du har kanske vid något tillfälle mött Jesus. Kanske i söndagsskolan, i konfirmationsgrupp eller något annat tillfälle där du ändå upplevde honom. Det finns något större. Men du gjorde som den rike mannen och fortsatte din väg, din egen väg. Berättelsen är, om det bara är en timme kvar, är det inte för sent att ge sig åt Gud. Han söker dig. Han vill att du ska komma. Ta den möjligheten och ta den nu. Säg till Jesus där du är: jag kommer. Jag vill leva med dig den sista timmen. Och så får du leva i hela evigheten för alltid med honom. Bibeln lär oss att Gud söker oss hela livsdagen. Vilken nåd, vilken kärlek. Och frågan är, gör vi oss tillgängliga för honom? Idag är frälsningens dag. Vi får komma till honom endast för att han vill och bjuder oss att komma. För att han är den han är. Jag hoppas poängen har gått fram. Inga meriter kan hjälpa dig. Det är Guds nåd. 2 saker. Som jag bara vill sammanfatta, även om jag försökt säga dem på olika sätt genom den här berättelsen. Du som inte bara känner dig sist. Du vet att hela livsdagen har du satsat på dig själv, din rikedom, din egen väg. Du som inte har bejakat Jesus, kallelsen till honom. Jag hoppas att du känner hopp. För det finns hopp. Det säger Jesus till dig idag. Och han kallar dig. Ta vara på det. Och till dig som har tjänat Gud hela ditt liv eller stora delar av din livsdag. Tappa inte perspektivet. Min goda vän Bernt i Österbotten i Finland brukar påminna mig om några ord. När jag känner mig trött ibland. Jag vill ge de orden vidare till dig. De hade lagt ganska mycket tid vid bönehusets parkering. Och ibland läggs det mycket tid. Städning, koka kaffe, öva lovsång, bygga toaletter. Listan är lång för de som administrativt sköter allting också i det tysta. Bent brukar säga till mig, för att det sa hans vän till honom som nu är hos Herren: kom ihåg Daniel, Gud blir aldrig någon av oss skyldig. Jesus sa på frågan till Petrus: hundrafalt. Gud välsigne dig som har lyssnat. Herre, tack för de här orden som du har sagt. Och därför kan vi ta dem till oss. Jag ber att du skulle öppna våra ögon så att vi får se hur stor och rik på nåd du är. Herre, att du kallar hela dagen och vi får komma bara för att du är den du är. Jag bara prisar ditt namn, Jesus. Jag älskar dig. Amen.